إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Vi fortsätter att gå igenom Durus al-Muhimma. Och förra veckan började vi nämna vissa av de stora synderna som muslimen måste hålla sig borta ifrån. Och vi nämnde as-sab' al-mubiqat, de sju förgörande synderna. Ash-shirk, mångudadyrkan, magi, att döda oskyldiga människor, att ta emot ränta eller ge ränta, att fly från slagfältet, att anklaga rena och oskyldiga kvinnor för saker de inte har gjort. Och sen kommer vi till uquq al-walidain wa qatiyat ar-rahim, som vi också nämnde, att vara olydig mot sina föräldrar och att bryta släktbanden. Och sen idag fortsätter vi med shahadat az-zur. Idag börjar vi då på shahadat az-zur, att bära falskt vittnesbörd. Vilket också kan betyda shahadat az-zur, att ljuga. Och az-zur, att man då ljuger till folk eller att man bär falskt vittnesbörd eller att man avlägger falska eder. Och det här gäller ju ganska mycket om man till exempel kommer till en islamisk domstol, där domare säger att du ska svära på Allah att du har sett sig och så, eller att de här pengarna eller den här saken tillhör den här personen. Så om personen då ställer sig och svär vid Allah subhanahu wa ta'ala och ljuger, då är det här en av de största synderna. Det kallas för yamin al-ghamus. Den är den som doppar människan. Och doppar här betyder att han doppas i helvetet. Att han måste doppas i helvetet. För det är en sån allvarlig synd. Han har ljugit. Han har förtryckt personen som har blivit av med sina pengar till exempel. Han vittnar på att dessa pengar tillhör person 2 fast de egentligen tillhör person 1. Så han har då gjort så att den ena personen har förlorat sina pengar. Han har också tillåtit, han har gjort så att de här förbjudna pengarna har blivit tillåtna för den här personen. Så det är mycket stora synder som personen har gjort. Och profeten alaihissalam, han nämnde att den personen som gör det kommer att möta Allah och Allah kommer vara arg på honom när han möter honom. Och då frågade sahaba, men om det är någonting litet då? Då sa de, även om det skulle vara en kvist. Ja, alltså man går inte till en domstol för att tjafsa om en kvist. Men om, han bara nämner det här för att visa, det spelar ingen roll hur liten den här saken är, om man ger falsk vittnesbörd så kommer man på domedagen att ligga mycket dåligt till. Och sen säger sheikhen wa idha al-jar, och att man skadar sina grannar, eller man gör, man är inte snäll mot sina grannar. Man utsätter dem för något slags lidande genom att störa dem och så vidare. Det här är också en av de stora synderna som en muslim måste akta sig för. Och profeten alaihissalam, han sa i hadithen vi tidigare har nämnt, att vid Allah så är han inte en troende. Vid Allah så är han inte en troende. Och sahaba, de sa, vem? Han sa, den som inte kan hindra sin ondska, eller den som inte kan skydda sina grannar från sin egen ondska. Så man måste vara snäll mot sina grannar. Så här nämner profeten alaihissalam att personen inte är en troende. Och i en liknande hadith så sa han att personen kommer inte gå in i paradiset om han inte kan hindra sin ondska från sina grannar. Alltså att han inte kan låta bli att skada sina grannar. Så kommer han inte att gå in i paradiset. Och det berättades om en kvinna för profeten alaihissalatu wassalam som bad på nätterna, frivillig nattbön. Hon fastade på dagarna och hon gav pengar till fattiga, men hon var dålig mot sina grannar. Hon förtalade sina grannar med sin mun. Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam, det finns inget gott i den här kvinnan. Hon kommer vara i elden. Och man nämnde en annan kvinna till henne som inte gjorde frivilliga böner, utan hon gjorde bara de obligatoriska. Hon fastade inte frivilligt och hon gav inte så mycket sadaka, men hon var vänlig mot sina grannar och skadade inte någon människa. Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam, hiya min ahlil jannah, hon är från paradisets folk. Och den här hadithen finns i Bukhari i Adab al-Mufrad och den är autentisk. Och profeten alaihissalatu wassalam sa också, man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Att låta som tror på domedagen, låta som tror på Allah och den yttersta dagen, behandla sina grannar väl. Och Jibril brukade komma till profeten Muhammad alaihissalatu wassalam och uppmuntra honom och förmana honom att vara snäll mot sina grannar. Tills det att profeten alaihissalatu wassalam, han sa, jag trodde till och med att han nästan skulle få ärva, att han skulle komma så nära att han skulle bli som en släkting och att han skulle få ärva. Så ofta kom Jibril och förmanade med att man skulle vara snäll mot sina grannar. Och att ha en god granne är från en av de goda sakerna i det här livet. Som det har nämnts i hadithen, att det finns fyra saker som är från sa'ada, som är från lycka i det här livet. Och det är en from kvinna, att ha en from fru, att ha ett stort hem och att ha en god granne och att ha ett fint, eller ett, vad kan man säga, ett gott riddjur, alltså en bil eller någonting som funkar bra, som inte är dålig. Och fyra saker är från olycka i det här livet. En dålig granne, en dålig fru, ett dåligt djur och ett trångt hem. Så det är mycket viktigt i islam att man bryr sig om sin granne. Det sades också i hadithen att personen som går och sover mätt medan hans granne är hungrig är inte en troende. Och jag vet att i Sverige kan det vara lite kallt med hans grannar. Man bor i samma höghus i hur många år som helst, man vet inte ens vem de är och så vidare. Men i alla fall, man ska i alla fall inte skada och göra någonting ont mot sina grannar. Man ska inte störa dem. Och om de behöver hjälp så hjälper man dem så gott man kan. Okej? Man försöker alltid att vara så snäll man kan. Sen nämner sheikhen wadhulmun nas, att förtrycka människor. Förtrycka dem vad gäller blod, pengar och ära. Det finns tre sorters förtryck. Att en människa förtrycker Allah subhanahu wa ta'ala, eller han gör zulm mot Allah. Man kan inte förtrycka Allah, men man kan göra orätt. Och det här orätt är att man sätter en rival vid Allahs sida. Man dyrkar någon annan än Allah. Inna shirka la zulmun azim, som Allah säger, att shirk är det största förtrycket, det största orätt som en människa kan göra. Varför? För den största rättvisan är att man dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah som ensam har skapat allting och ensam styr över allting och ensam kontrollerar allting i universum är den som ensam förtjänar att dyrkas. Och att gå och dyrka en staty som man själv har gjort blir det största felet människan kan göra. Eller hur? Eller gå och dyrka en död människa som Allah subhanahu wa ta'ala har skapat. Det här blir den största synden som människan kan göra. Sen kommer att man gör zulm mot sig själv. Att man syndar. Att man dricker. Man gör zina eller någonting sånt här som Allah har förbjudit. Då gör man zulm mot sig själv. Man gör orätt mot sig själv. Och den tredje kategorin, att man gör zulm mot sina medmänniskor. Att man förtrycker andra människor. Och det är det som sheikhen här syftar på. Att man förtrycker andra människor. Och det kan man göra med tre saker också. Med deras blod, deras pengar och deras heder. Profeten alaihissalam ställde sig på Yom al-Arafa i hans avskedspredikan i Mekka framför den stora samlingen av människor. Så sa han: sannoliken så är era pengar, ert blod och er heder förbjuden. Den är haram. Lika haram som den här dagen är, som den här staden är. Så det är förbjudet att på något sätt spilla en muslims blod. Förutom, det finns vissa undantag om det kommer till en domstol eller någonting så. Men generellt att spilla en muslims blod, att ta hans pengar på orätt sätt, eller att förtala hans heder, att vanära en muslim, att förnedra en muslim. Allt det här är förbjudet. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i en hadith qudsi: inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Att jag har förbjudit dhulm på mig själv och jag har gjort det förbjudet bland er. Fala tadhalamu, så förtryck inte varandra. Och Allah förtrycker ingen. Så det är förbjudet att förtrycka vem det än må vara. Dhulm är dhulumat yawm al-qiyama. Förtryck kommer vara ett mörker på domedagen. Och Abu Huraira radiyallahu anhu berättade från Allahs sändebud alayhi salatu wassalam att han frågade en gång sina sahaba: atadruna man al-muflis? Vet ni vem det är som är bankrutt, som är ruinerad? Då så sa sahaba: det är den som inte har några pengar. Eller hur? Vem är det som är bankrutt? Det är den som ligger minus. Inte bara att han har inga pengar, han är skuldsatt också. Det är han som är bankrutt. Och då så sa profeten alaihissalam: nej, al-muflis, den som är bankrutt för min umma, är den som kommer på domedagen. Han har massor med böner. Han har bett. Han har fastat. Han har betalat zakat. Men han kommer på domedagen då han har förtalat den här människan och han har baktalat den här människan. Han har tagit den här personens pengar och han har spilt den här personens blod och han har slagit den här personen. Och då kommer man att ta från den här personens hasanat, hans goda gärningar, och lägga på de här människorna som han har förtryckt. Och om hans hasanat skulle ta slut innan det, att man har dömt den här personen färdigt för alla de fel han har gjort, så kommer man ta från de här personernas synder och lägga på den här personen och sen kasta honom i helvetet. Så den här personen, han är den riktiga muflis. Den personen som är bankrutt på riktigt. Och den här hadithen är autentisk, den finns i Sahih Muslim. Så man måste akta sig för att förtrycka folk. Det är en av de största synderna som finns. Även om personen skulle vara en kafir. Profeten alaihissalam, han sa till Mu'adh ibn Jabal att wattaqi da'wat al-madhlum fa'innahu laysa baynaha wa bayna Allahi hijab. Att akta dig för den förtrycktes åkallan. För det finns inget som är mellan, eller det finns inget som hindrar den från att nå till Allah subhanahu wa ta'ala. Och i en annan hadith: även om han är kafir eller fajir, en syndare. Man ska akta sig för att förtrycka människor. För det är mycket, mycket allvarligt. Taib, hur kan man förtrycka en människa gällande hans blod? Det har vi nämnt, man kan. Eller att förtrycka en människa gällande blod är att döda en oskyldig människa. Eller att knivhugga, att slå, vad det än kan vara. Man spiller en människas blod. Då har man förtryckt honom. Wal amwal, och gällande pengar, att man stjäl personens pengar. Att man stjäl hans mark, någon av hans egendom. Att man rånar en människa. Att man bedrar en människa. Lurar honom. Eller kräver honom på mutor. Allt det här är strängt haram i islam. Och det är att man tar folks pengar med orätt. Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Att ta inte varandras egendom på ett orättvist sätt. Och erbjud inte domarna förmåner. Alltså betala inte mutor. Så ta inte varandras pengar på ett orätt sätt. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att det som tar en shibr, alltså så här mycket jord, mark av sin broder, kommer på domedagen att slås ner i de 7 jordarna som straff. Och den hadithen finns i Bukhari. Så man ska akta sig för allt det här, att stjäla, att råna, att luras, att bedra och så vidare. Och även att minska med vikten. Om du säljer någonting, att du ger personen 20 gram, 10 gram mindre med flit. Allt sånt här är dhulm, det är förtryck. Och vad gäller al-a'rad, att man kränker en persons ära, man förtrycker honom i hans ära, så är det att man baktalar personen. Man förtalar honom. Man anklagar honom för saker som inte stämmer. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Hujurat: Ya ayyuha alladhina amanu la yaskhar qawmun min qawm. Troende, gör inte narr av varandra. Asa an yakunu khayran minhum. Det må hända att de är bättre än er, eller bättre än dem som gör narr. Wala nisa'un min nisa', asa an yakunna khayran minhun. Och kvinnor ska inte heller göra narr av andra kvinnor, för det må hända att de är bättre än de som gör narr. Och Sheikh Sa'di, han säger en faida: det är nästan alltid så att den som man skojar om, som man gör narr av, är bättre än den personen som gör narr. För att göra narr kommer alltid från en människa som har ett sjukt hjärta. Eller hur? Så man ska akta sig. Och en annan fråga som kommer här: Allah nämner troende, gör inte narr av varandra. Och efter det här nämner han kvinnor, gör inte narr av varandra. Varför faller inte kvinnor in under troende? Eller varför nämner Allah kvinnor efter det att han säger troende, fast kvinnorna räknas till de troende? Varför? Nej, de gör mest narr. Kvinnor har en vana att göra narr av andra kvinnor. Handlar det finns undantag, men vi vet alla att det finns kvinnor som har väldigt vass tunga. Så man måste akta sig för det här. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, säger Allah också. Att man ska inte ge varandra öknamn. Att man kallar varandra för fula namn som personen inte tycker om. Det är också någonting som är förbjudet. Och Allah avslutar versen med att säga: وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Och den som inte gör tauba för de här sakerna, det är de som är zalimun, det är de som förtrycker människor. Allah säger också i versen efter: وَلَا تَجَسَّسُوا, att spionera inte på varandra. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, och baktala inte varandra. أَيُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِحْتُمُوا. Baktala inte varandra. Skulle ni tycka om att äta från eran broders självdöda kött? Så Allah subhanahu wa ta'ala säger här: baktala inte varandra. Skulle ni tycka om att äta från eran dödas broders kött? Fakarehtumu, det är sannolikt något som ni hatar. Alltså lika mycket som ni hatar att sätta er och äta från en död persons kött, lika mycket ska ni hata att nämna någonting dåligt om honom. Så det är lika fult hos Allah att nämna att en person är tjockis, eller kort, eller snedbent, eller någonting, som det är att sätta sig och äta från personens kött när han har dött. Vilket tyder på att det är en mycket stor synd att baktala muslimer. Och vad är definitionen av att baktala? Profeten a.s.w. frågade just den här frågan. Då så sa han att det är dhikru akhaka bima yakra, att du nämner din broder på ett sätt som han inte tycker om. Och då så sa sahaba: men vadå? Tänk om det stämmer? Tänk om han är kort eller tjock eller något? Då sa han: om det stämmer så har du baktalat honom, och om det inte stämmer så har du förtalat honom. Alltså det är ännu värre. Så det här är definitionen av att baktala: att du nämner någonting om din broder eller syster som personen inte tycker om att höra. Det här är att baktala. Och baktaleri gäller bara mellan de troende. Det finns inget baktal på en kafir. Fast många av de lärda ser att det finns ingen hekma, ingen vishet i att muslimen går och talar dåligt eller fult om andra människor. Speciellt om det här når människan, så kommer det kanske hindra honom från att bli muslim eller någonting. Så man i alla fall, muslimen talar alltid gott. Som profeten sa, att muslimen är som en geting, Den äter bara gott och det kommer bara gott ut från den. Eller hur? Getingen äter ingenting smutsigt. Och det enda som kommer ut är honung. Så muslimen är på samma sätt. Han äter bara gott och det enda som kommer ut är gott. Han säger bara goda saker och gör bara goda gärningar. Mm. Och sen finns det vissa undantag då man får nämna folk med dåliga egenskaper. Men det här är undantag. Till exempel, om någon kommer och frågar dig och säger: min syster vill gifta sig med den här killen. Vad vet du om honom? Då får du säga det dåliga du vet om den här killen. Eller hur? För annars så kanske systern gifter sig med den här killen och han röker eller han dricker eller han slår kvinnor eller någonting som inte är bra. Förstår ni? Så i de här tillfällena är det tillåtet att nämna personen vid hans dåliga egenskaper. Som profeten alaihissalam, då han frågades av en kvinna som heter Fatima. Hon sa: det finns två män som har friat till mig. Och profeten alaihissalam, han sa: vad gäller den ena, så tar han inte ner käppen från sin axel. Alltså han slår kvinnor. Och vad gäller den andra, så spenderar han inte på sina kvinnor. Så gifte istället med Osama bin Zaid, sa han. Så här finner vi att profeten alaihissalam nämnde dåliga egenskaper. Bara för att kvinnan ska veta vad de här människorna gör för någonting. Så det är tillåtet i de här tillfällena. Och ulema säger: om profeten sallallahu alaihi wasallam talade om två sahaba på grund av en kvinna, är det då inte tillåtet att tala om ahlul bidda på grund av att skydda religionen? Ja? Eller hur? Om det här gäller kvinnans bästa, vad ska vi då säga om religionens bästa? Hela islams bästa. Om någon kommer och säger saker som är falskt om islam, han sprider bidda, då är det tillåtet att varna för den här personen. Baserat på den här hadithen. Men som sagt, det har sina regler och bestämmelser. Och man måste ha rätt avsikt. Och personer som gör det måste göra det på rätt sätt. Och så vidare. Om man kommer till en domstol får man också nämna vissa dåliga egenskaper och så vidare. Men den generella regeln är att man ska endast nämna muslimer med gott. Och man ska dölja deras brister. Allah säger i Koranen: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Att de som beskyller troende män och troende kvinnor för handlingar som de inte har gjort, för handlingar som de inte har gjort sig skyldiga till, har gjort sig skyldiga till ett grovt förtal och en tydlig synd. Så det är mycket allvarligt att anklaga en muslim för någonting som han inte har gjort. Och profeten alaihissalam nämnde en hadith att den som säger någonting om en muslim som inte stämmer kommer att få gå in och vara i blodvaret i helvetet tills det att han ångrar sig för det han har sagt. Så det är mycket, mycket allvarligt att prata dåligt och illa om muslimer. Och generellt så ska muslimen inte vara någon som skadar folk med sin tunga eller med sin hand, som jag har sagt tidigare. Att det är den riktiga troende, den som inte skadar folk med sin tunga och sin hand. Och profeten alaihissalam, han sa att den värsta av människor hos Allah är den som folk flyr ifrån. För de är rädda för hans ondska. Folk flyr hans ondska. Det här är den värsta av människor. Och det finns ju sådana människor, eller hur? Man ser dem som bara: nej, han kommer. Så vill man ta en annan väg. För han skadar folk med tungan, med handen och så vidare. Det här är de värsta av människorna hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah hatar al-fahish al-bavi. Den som agerar skamlöst och talar vulgärt. Det här är något som Allah hatar. Utan den troende ska istället vara så som han har beskrivits av profeten alaihissalam: el-muslimu akhul muslim. Den troende är broder till sin... De troende är bröder. De förtrycker inte varandra. De sviker inte varandra. De nedvärderar inte varandra. Och det räcker som ondska att en person nedvärderar sin broder. Och den hadith finns i Sahih Muslim. Och han sa också: att förtala eller att svära mot en muslim, det är fusuk. Det är synd. Och att döda honom, det är kufr. Otro. Alltså inte en otro som tar människan ut ur islam, men det är en slags otro. Sen säger Sheikhen nästa synd att dricka alkohol och att syssla med hasardspel och vadslagning och att baktala eller förtala varandra, och det har vi redan nämnt. Och vi tänkte prata om det här, just det här med att dricka alkohol och att syssla med hasardspel och vadslagning. För det är något som är väldigt vanligt i Sverige. Det kanske inte är så vanligt att man går och gör falsk vittnesmål, eller? Men det är vanligt att folk dricker. Det är mycket vanligt. Om ni kollar på forskningar så 14-åringar som har druckit, jag vet inte hur många, 50% eller 20% och så vidare. Det är otroligt mycket. Och här är en annan viktig sak. När islam talar om alkohol så faller också narkotika in i bilden. Profeten alaihi wasallam, han sa kullu muskarin khamr. Att allt som berusar är alkohol, eller det är rusningsmedel kan man säga. Allt som skymmer eller döljer, varje ämne vars bruk förmörkar människans förstånd räknas som khamr, som droger eller rusningsmedel. Och det är haram. Profeten alaihi wasallam sa kullu muskarin khamr, att allt som berusar, det är khamr, och allt khamr, det är haram. Så det är inte bara alkohol som är förbjudet, utan det är även hash, marijuana, heroin, kokain, amfetamin, rohypnol, allt vad som finns, LSD, ecstasy, allt sånt här är haram. Och det faller in under de här verserna av khamr. Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Baqarah: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. De frågar dig gällande alkohol och hasardspel. Säg, i dem finns det stor synd. I de här två finns det stor synd. Allah säger också i surat al-Ma'ida vers 90: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Allah säger i den här versen att troende, sannoliken så är alkohol och hasardspel och hedningsbruk och spådom rijsun. Det är smutsigt och det är djävulens påfund. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Håll er borta från det så att ni må få framgång. Och sannoliken så vill djävulen med hjälp av rusdrycker och spel om pengar framkalla fiendskap och hat mellan er och få er att glömma Allah och plikten att förrätta bönen. Vill ni inte upphöra med allt detta? Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att alkohol och spel om pengar och hedningsbruk, alltså det som har med kyrka att göra, och spådom, det är rijs, det är smutsigt. Och det är djävulens påfund. Det är shaitan som har kommit på det. Så håll er borta från det. Och den här versen är, man kan säga, den som är tydligast i Koranen som bevisar att alkohol är förbjudet. Det finns vissa människor som följer shaitan istället för Koranen och säger att det står ingenstans i Koranen att alkohol är förbjudet. Alltså det finns inga vers där det står haram. Det stämmer. Det finns inga vers där det står haram i Koranen, men det finns i sunna. Men det här är versen som tyder på att det är haram. Alla säger att det är rijs, det är smutsigt. Och det är shaitans verk. Och håll er borta från det. Och att hålla sig borta från det tyder på att det är förbjudet. Fishtenibu. Den här versen tyder på att det är förbjudet. Det är haram. Och när den här versen kom ner, då sa sahaba att när versen om att alkohol var haram kom ner, så gjorde vi si och så. Vi hällde ut alkohol. Så versen tyder på att alkohol är haram. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, vad är shaitans mål med alkohol och spel? Vad är hans mål? Vad vill han uppnå för någonting? Han vill med hjälp av rusdrycker och spel framkalla fiendskap och hat mellan er. Och det här vet vi. Det kan man se också i verkligheten. Hur många kompisar har inte blivit ovänner på grund av en fylla? Hur många kompisar har inte blivit ovänner på grund av spel? De har spelat om pengar. Och alla vill också, sen säger han, och han vill få er att glömma plikten av att förrätta bönen. Och att glömma bort Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är något som vi också ser, att de som dricker, det är ju inte de som är i första raden i moskén direkt. Och det är inte heller de som spelar som är i moskén. Utan när det är bön så fortsätter de att spela och kasta sina tärningar och sina kort. Och tiden för bönen går ut. Ja, eller hur? Så det är så sant att det är shaitans verk som man använder för att få människan bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Och jag kollade lite snabbt hemma. Jag hade inte så mycket tid, men de säger i statistik, ni kan själv kolla på internet. 80% i 80% av alla våldsbrott så var förövarna påverkade. Ja, 80%. Och 50% av alla offren var också påverkade. Det är ganska stora siffror, eller hur? Ja. 80%. Därför det var en kille som berättade att det var någon polis som sa, om man skulle förbjuda alkohol så skulle vi bli arbetslösa. Ja. Alltså vi skulle inte ha något jobb kvar om folk förbjöd alkohol. Och det var också en intressant sak. De sa att människan tappar sina hämningar och vissa kan bli aggressiva. Enligt Statens folkhälsoinstitut ger alkohol inga positiva hälsoeffekter. Det finns de som säger att ett glas vin om dagen är bra för hälsan. Eller? De säger här, det finns inga bevis på att det ger positiva hälsoeffekter. Och slår fast att berusningsdrickande är skadligt för alla, oavsett ålder. Och det här är ma'ruf liksom. Man får skador med levern, med hjärtat, cancer, huvudet. Man åldras tidigt. Därför ser man folk som är alkoholister vid 20 års ålder, 25 års ålder, att de ser ut som 30-35. Och wallahi, man ser bland folk, man tror att de är 10 år äldre, men de är mycket yngre. För att de lever loppan och de dricker varje helg och så vidare. Så det är mycket skadligt för hälsan. Och sen inte tala om hur skadligt det är med narkotika för hälsan. Och det här vet ju alla, eller? Det är någonting som det råder olika åsikter om, eller? Alla vet det. Och Ibn al-Qayyim nämner en fin grej i hans bok om paradiset. När han jämför vinet i paradiset med vinet i dunja. Och det är väldigt långt, men jag ska nämna lite kortfattat. Han nämner att vinet och alkohol då i det världsliga livet, det kan man säga skymmer och förmörkar människans förstånd, människans hjärna. Alltså människan tappar förståndet. Och man talar mycket dåligt och mycket fult när man dricker alkohol. Och det här vet också, som det stod här, att man tappar hämningarna. Man säger vad som helst. Man får huvudvärk. Det smakar äckligt. Och vi kan lägga till att det luktar också äckligt från både alkoholet och personen. Till skillnad från vinet i paradiset, som smakar gott och luktar gott och inte ger huvudvärk. Och inte heller berusar. Det är smutsigt från shaitans verk. Och som han har som syfte då, att stifta fiendskap och hat mellan människor. Och att hålla dem borta från Allah och bönen. Alkohol kallar till zina, till otukt. Och ibland ännu värre, personen som är jättefull gör zina med sina släktingar. Sin mor eller sin syster eller sin Allah mustan. Tudhibul ghira. Det tar bort personens hämningar. Alltså han skiljer inte längre på rätt och fel. Utan det som har varit fel när han var nykter, det är tillåtet när man är full. Han har inga som helst gränser när han dricker. Alkohol leder också till khizyu wa nadama wal fadiha. Alltså det leder till förlust och ånger. Och det gör bort personen. Personen blir bortgjord. Han gör bort sig själv när han dricker. Och det här är ingenting vi behöver säga. Att en vuxen man på 50 år går och skriker på gatan och kissar på sig och ligger och spyr. Han gör bort sig själv, eller? Och personen som dricker förenas med de värsta, eller de, kan man säga, de lägsta människor som är, eller med genin, galna människor. Allah nämner i Koranen att han har ärat människan, han har gett honom aql, han har gjort honom till den bästa av människan, han är över djuren. Men när han dricker blir han under. Han förlorar förståndet och gör saker som ibland inte ens djur kan göra. Han kallas också för fula namn när han dricker. Till skillnad från innan kanske han hade fina namn. De tar sig ifrån honom och man ger honom istället fula namn. Alkohol kan även leda till mord eller till våld, som jag har sagt. Det kan leda till att personen, och det gör det ofta, avslöjar hemligheter som kan leda till att han får stora problem. Han borde aldrig ha sagt det, men när han var full så sa han det. Det kan göra... Det får också personen att bli från shaitans bröder. Han blir en broder till shaitan då han slösar pengar på alkohol. För som ni vet, alla säger i Koranen att de som slösar, de är djävularnas bröder. Också den här respekten som finns för lagarna i islam, att det är haram, det är halal, den tas bort. Alla de här gränserna tas bort. Och han respekterar inte längre vad som är halal och haram. Och hur många rika har inte blivit fattiga på grund av missbruk? Och hur många höga och ärade personer har inte blivit låga? Hur många folk med välsignelser har inte blivit av med de här och fått ett helvete istället? Och hur många människor har inte blivit ovänner på grund av alkohol? Alkohol är nyckeln till ondska. Och om den enda nackdelen med alkohol skulle vara att personen som dör med alkohol i magen aldrig kommer att få fylla sin mage med alkohol från paradiset. Om bara den nackdelen fanns så skulle det räcka. Och vi kommer nämna beviset för just den saken. Och så säger sheikhen: "Wa afat al-khamr ad'af ad'af ma dhukir ma dhakarna." Och alkoholens ondska är mångfaldigt det vi har nämnt. Och det vet jag även idag med forskningen har kommit fram och så vidare. Och sen tänker man på de här siffrorna vi nämnde, det är i Sverige. Tänk er de länderna där man säljer alkohol i varenda affär. Eller hur? Som Frankrike. Eller jag vet inte hur många av befolkningen är alkoholister och så vidare. Ja? Tyskland, Norge. Ja, i hela världen nästan. USA. Vi ska nämna lite hadither om just alkohol. Och vad som då också omfattas av detta är narkotika. Profeten a.s.w. förbannade 10 människor som har med alkohol att göra. Han förbannade asiruha wa mu'tasiruha, den som pressar alkoholen, alltså vindruvorna, och den som ber om att få det gjort. Och vad som faller in under detta är alla de som tillverkar alkohol och de som beordrar att man ska tillverka alkohol. Wa sharibuha, den som dricker det. Den som bär det. Den det bärs till. Den som serverar det. Den som säljer det. Den som tjänar pengar på det. Den som köper det. Och den det köps till. Alltså det går inte att komma undan. Om man bara har någonting med alkohol att göra, chalas, du är förbannad. Eller du förtjänar den här förbannelsen. Så det är mycket, och den här hadithen är autentisk. Den finns i Ibn Majah och Tirmidhi. Så man måste akta sig för alkohol. Och inte säga som vissa att nej, men jag dricker inte, jag bara säljer det. Det finns vissa medhabs, eller vissa som säger att det är tillåtet att sälja alkohol i Europa. Ja? Det låter hur skumt som helst. Fast profeten alaihissalam sa om Allah förbannar judarna 3 gånger. Allah förbjöd shuhum, alltså vad kan man säga, svållet eller fettet från djuret som hade dött själv. Men vad gjorde de? De sa okej, vi får inte äta det. Vi säljer det istället och tar pengarna. Så Allah förbannade dem för det här. Och så sa han, sannoliken om Allah förbjuder någonting för ett folk så är det också förbjudet att tjäna pengar på det. Och det är en generell princip. Att allting som är haram är också haram att tjäna pengar på. Du får inte sälja gris, du får inte sälja alkohol, du får inte sälja kött som är slaktat av icke-muslimer eller icke-ahlul kitab. Allt som är haram att sälja är också haram. Allt som är haram att göra är också haram att sälja. Man ska akta sig för de här att säga att men jag äter inte och sen så tjänar du pengar på det och köper andra saker för de här pengarna och äter dem. Det är samma sak. Eller det är ännu värre nästan. Du försöker att gå runt Allahs lagar. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, han sa att profeten alaihissalam, han sa: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yashrab al khamr wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'ida yashrabu 'alayha al khamr." Att låta som tror på Allah och den yttersta dagen aldrig dricka alkohol. Och om en person tror på Allah och den yttersta dagen kommer han inte heller sitta på ett bord där man dricker alkohol. Och den här hadithen är sahih, den finns i Tabarani. Och det är också ett fel som vissa gör, att man sätter sig på ett bord där någon annan på jobbet kanske dricker alkohol. Eller på en restaurang. Det är förbjudet. Okej, alla, om du hamnar på ett flygplan och personen bredvid dig, kanske inte ditt fel va, men att du självmål sitter och skrattar och festar med folk som dricker alkohol, eller du själv dricker Pepsi och de dricker alkohol, det går inte. Du får inte sitta på sånt här bord, det är haram. Ibn Umar radiyallahu anhuma, han sa att profeten alaihissalam, han sa: "Kullu muskarin khamr wa kullu muskarin haram." Allt som berusar är khamr, det är alkohol. Och allt som berusar, det är förbjudet. Det som dricker alkohol i dunya och dör då han är beroende av det kommer inte att få dricka det nästa liv. Och en annan liknande hadith: den som dricker alkohol i det här livet och inte gör tauba för det kommer inte att få dricka det i paradiset, även om han får gå in i paradiset. Och det här är ganska hårt, eller hur? Och därför, som Ibn Qayyim sa, det räcker som bevis på hur dåligt det är med alkohol. Att i all evighet i paradiset så ska du berövas från den här belöningen att få dricka från paradisets vin. Ni vet, i paradiset det finns floder av mjölk, vatten, honung och vin. Ghayra asin och de här leddatin li sharibin. Vin som är gott för de som dricker det. Personen kommer aldrig få dricka av det här i paradiset. Och det här faller in under en princip som Saadi nämner, det är bevis på det. Att den som vill påskynda någonting innan dess tid är inne, han straffas av att aldrig få den här saken. Det finns en generell princip i islam att den som påskyndar någonting innan dess tid är inne straffas av att missa den här saken. Så personen vill njuta av det här vinet, han straffas av att inte få njuta av vinet i nästa liv. En person, och så vidare. Alltså, exemplen är många på den här principen. Men i alla fall, det nämns också i hadithen, den som har silke i det här livet får inte ha silke i nästa liv. Den som har guld i det här livet får inte ha guld i nästa liv. Och det här gäller männen, inte kvinnorna. Om muslimska män har guld eller silke så får de inte heller ha det i paradiset. Så man ska akta sig för de här sakerna. Ammar ibn Yasir radiyallahu anhum, han sa att Allah sände bud alaihissalatu wassalam, han sa: "Thalathatun la yadkhuluna al-janna, ad-dayyuth wa rajulatu min an-nisa wa mudminu al-khamr." Det finns tre som inte kommer få gå in i paradiset. Ad-dayyuth, och de kvinnorna som beter sig manligt, och den som är beroende av alkohol. Då så sa sahaba, de sa: "Ja Rasulullah, vi vet, sallallahu alaihi wasallam, vi vet vad den som är beroende av alkohol betyder. Men vad är dayyuth för någonting?" Han sa: "Det är den som inte bryr sig om vem som kommer in till hans fru eller hans dotter." Och i en annan hadith: "Den som godkänner al-khabath fi ahlihi." Den som godkänner skamlösa synder hos sin familj. Det som tillåter och godkänner att hans dotter har en pojkvän. Eller att hans fru sitter och träffar män och så vidare. Det här personen kallas för dayyuth på arabiska. Det är ett mycket grovt ord på arabiska. Det kan också betyda hallik. Ja. Hallik. Den som har hand om prostituerade kvinnor. Dayyuth. Dayyuth. Så den här personen får inte komma in i paradiset. Och sen så frågades han: "Vilka är de manliga kvinnorna?" Han sa: "Det är de kvinnorna som efterliknar män." Och det är också en stor synd. Och på samma sätt är det också haram för män att efterlikna kvinnor. Och han sa också, alaihissalam: "Ijtanibul khamr fa innaha miftahu kullu shar." Håll er borta från alkohol, för sannoliken så är det nyckeln till ondska. Alltså alkohol är nyckeln till allting ont. Och vad som bevisar det är det vi sa, att en person kanske inte gör våldsbrott, men när han dricker så gör han det. En person kanske inte gör zina, men när han dricker så gör han det. Det var en kung från Bani Israel som tog en religiös man och tvingade honom att välja mellan några synder. Han sa, drick alkohol, eller döda en människa, eller gör zina, eller ät gris. Eller så kommer jag döda dig om du vägrar. Så mannen, han tänkte att jag dricker alkohol, det är typ det minsta kanske. Och när han drack alkohol så hade han inget hinder från att göra de andra sakerna. Och så han drack alkohol och sen kunde han göra alla de andra sakerna. Zina och äta gris och döda och så vidare. Så alkohol är nyckeln till ondska. Och det måste man då akta sig för. Och vet att det finns mycket belöning i att avstå från alkohol. Ni vet, ju svårare det är, ju mer belöning får man. I vissa länder måste man liksom verkligen leta efter att få alkohol. Men i Sverige, du måste hålla dig borta. Det är svårt att nästan avstå från folk som dricker. Speciellt om man kanske går i skolan, eller hur? De säger, följ med och festa hit och dit. Du säger alltid nej och det finns i varenda affär. Så inshallah, ni måste också veta att ni får mycket belöning då ni håller er borta från det här. Och att den som avstår från det i dunya kommer att belönas med att få dricka det i akhira i nästa liv. Så tänk alltid på det, inshallah ta'ala. Och ett av domedagens tecken är att folk kommer dricka mycket alkohol. Och att man kommer att kalla det med någonting annat. Och det här tecknet har redan kommit. I vissa arabiska länder så säljer man alkohol. Och man kallar det för mashrubat ruhiya. Själsliga drycker. Ja. Och även generellt, alltså i Sverige. Man har ju gett alltså alkohol många namn. Så öl och vin och whisky. Och, fast det är alltid samma sak egentligen. Eller allt brusar, allt smakar äckligt. Det är bara olika halter och olika namn. Men det är i grunden samma sak. Det är alkohol. Det är rusningsmedel. Och samma sak gällande knark. Kalla det vad ni vill. Om det brusar så är det haram. Så ett av tecknen för domedagen är att folk kommer att konsumera mycket alkohol. Tyvärr vissa av muslimerna också. Ubayd ibn Samit radiyallahu anhu, han sa att Allah sände bud, alayhi wasallam, han sa, vill honom i vars hand min själ vilar, så kommer en grupp från min umma att vara mycket onda och mycket högmodiga. Och de kommer hålla på med lahu, la'ib och lahu. De kommer typ att bara leka och försöka roa sig. Och Allah kommer förvandla dem till apor och grisar. Då de har gjort det som Allah har förbjudit, halal. Och vad är det de har gjort då? Han säger här. De har tagit sångerskor. Och de har druckit alkohol. De äter ribba. Ränta. Och de klär sig med silke. Och den här hadithen är Hassan. Så de här människorna syndar. De är högmodiga. Och gör de super. Och det finns qi'an, alltså kvinnliga sångerskor. På scenen typ. Som det har nämnts i en annan hadith, att det kommer att komma många kvinnliga sångerskor på scenen. Och de tar emot ränta och klär sig med silke. De här människorna, Allah så är på att han förvandlar dem till apor och grisar. Och subhanallah, det här, just det här med att kvinnliga sångerskor kommer på scenen. Det är någonting som inte fanns för 60-70 år sedan, eller? Det kanske till och med ansågs skamligt att kvinnor går och sjunger på en scen och så vidare framför massa män. Men idag, hadith wala haraj, alltså det är hur mycket som helst. Ja, eller kvinnliga sångerskor, vi behöver inte nämna några namn. I en annan liknande hadith så sa han att det kommer komma en grupp från min umma som dricker alkohol och de kallar det med något annat än dess namn. Man kommer stå och spela instrument över deras huvuden, alltså då typ de ligger ner. Man spelar instrument för dem och de har sångerskor. Allah kommer att låta jorden sluka upp dem och kommer att förvandla dem till apor och grisar. Och den här hadithen är också autentisk. Och en liknande hadith så sa han också, i den här umman kommer det bli khasfun wa meskhun. Alltså jorden kommer sluka upp viss folk och kommer att förvandla andra människor. Och då så sa en man från muslimerna, när kommer detta att ske. Då så sa han, idha dhaharat al-qi'an wal-ma'azib wa shuribat al-khumur. Då sångerskorna kommer och musikinstrumenten och folk dricker alkohol. Då kan muslimerna förvänta sig de här straffen. Och ingen ska säga att, men vadå, vi muslimer, hur kan Allah förvandla folk till apor och grisar? Gjorde han inte det från Bani Israel? Var det inte vissa av judarna som blev förvandlade? Det står i Koranen. För att de gjorde vissa synder. De försökte gå runt Allahs lagar. De fick inte fiska på lördagarna. De la ut nätet på fredagarna och tog fisken på söndagarna. Det är samma sak. Så vad är det som hindrar oss från att få Allahs straff? Om vi gör samma sak som dem, khalas. Så vi måste akta oss för att begå såna här synder. Alhamdulillah, det finns inget gott i alkohol ändå, eller? Det smakar riktigt, det luktar riktigt, man gör bort sig, man förlorar pengar. Allt är bara dåligt, det finns ingenting gott i det här. Och som jag alltid brukar tänka, om de här människorna är så lyckliga som de säger, vi är ju så olyckliga, vi är ju tvingade till religion, säger de. Om de är så lyckliga som de säger, varför måste de då supa varje helg? Eller hur? Ja? Wallahi, som muslim, jag kan sitta med kompisar en hel natt och jag bara njuter av sällskapet. Ingen röka, inget alkohol, ingenting, ingen film. Man kan bara sitta och prata och njuta. I jahiliya, innan islam, det här skulle vara omöjligt, eller hur? Man skulle säga kvällen är förstörd. Ja? Så alhamdulillah, det här är, som muslim har man den riktiga sötman av iman. Man njuter av livet på riktigt. Inte den här falskheten. Jag tror att många av de här människorna, de flyr från verkligheten. Eller hur? Det är det handlar om. Sup och drick och knarka för att fly från verkligheten. För verkligheten är inte trevlig för de här människorna. För de vet inte meningen med livet. De vet inte varför de skapades. De vet inte vad som väntar dem efter döden. Och de vill inte ens tänka på de här sakerna. Så alhamdulillah att han har väglett oss till islam. Det har nämnts i en hadith och det avslutar vi med. Just det här med att om någon dricker, om Allah skyddar er från det och oss alla, så måste han ju då göra tauba. Han måste be Allah om förlåtelse. Och många människor tror att om man dricker så ska man inte be på 40 dagar. Har ni hört det? Ja. Stämmer det? Det stämmer inte. Utan det som har nämnts i hadithen är att han kommer inte att, hans bön blir inte accepterad på 40 dagar. Men vad som menas är att han får ingen belöning för hans bön på 40 dagar. Men han måste ändå be. Förstår ni? Ja. Du får ingen belöning för bönen. Men du måste ändå be. Om du inte ber, då har du gjort en ännu större synd än att dricka. Du har gjort kuffer. Att lämna bönen är otro. Så man måste ändå göra salam. Som Allah nämner att om ni är fulla så kom inte till bönen. Först ni vet vad ni säger för någonting. Ni kan skilja på vad ni säger för någonting. Så om en människa skulle dricka eller knarka så måste han vänta till ruset har gått bort. Och så tar han igen alla böner han har missat. Taib. Och gör tauba till Allah subhanahu wa ta'ala. På riktigt. För som sagt var, den personen som dör med alkohol i magen och inte har gjort tauba, han ligger mycket dåligt till. Så akta er för just det här med alkohol. Och profeten, alaihissalam, han sa att den som lämnar en bön en enda gång på grund av att han var full, det är som att han har förlorat hela världen. Att han ägde hela världen och förlorade den. Och den som lämnar fyra böner på grund av rus, kana haqqan ala Allah an yusqiyahu min tinat al-khabal. Om han har lämnat böner fyra gånger på grund av alkohol, så är det Allahs skyldighet, eller Allah kommer att ge den här personen att dricka från tinat al-khabal, som är helvetets eldens blodvar, blod, det här som kommer ut från såren. Det här måste han dricka om han har lämnat bönen fyra gånger på grund av alkohol. Så Allah al-musta'an, man måste i alla fall akta sig för alkohol och ber Allah subhanahu wa ta'ala att skydda oss från alla slags synder. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.